Du lyssnar på Spotlight, taltidningen Västernorrland. Redaktör och ansvarig utgivare är jag, Anette Strandqvist. Telefonnumret till redaktionen är 0611 845 44. Till vår röstbrevlådan som står på dygnet runt är telefonnumret 0611 801 30 och e-postadressen är taltidningen@rvn.se. Vill du besöka webbplatsen är adressen taltidningenvasternorrland.se. Och nu finns vi också på Facebook och då kan man söka på Spotlight taltidningen Västernorrland. Så kommer man till Spotlights egna Facebook-sida. Du lyssnar på Spotlight taltidningen Västernorrland nummer 15, utgivningsdagen 26 augusti 2025. Och det här är veckans innehåll. Vi har ett reportage.
Så, men vi börjar med tågturen och vi kommer att köra längs huvudgatan här på Norrbyskär. Sen kommer vi vända, åka tillbaks förbi den gamla handelsboden och förbi förvaltarbostaden. Och det kommer att komma ljud ur högtalarna ovanför er.
Häng med SRF Örnsköldsvik till Norrbyskär, idealsamhället i havet. Ytterligare ett reportage.
Före. Det känns nästan inte som att det har gått ett halvår. Det känns som att det bara har gått en eller två månader. Och samtidigt är det jättemycket som har förändrats, tycker jag.
Hur gick det sen då Karla tilldelats en ledarhund? Här får vi veta hur det gick sen. Nyheter i korthet. Invigning av Långseles nya bibliotek. Paxa Ånge har startat. Boka din buss via din turs app. Boktips. Konsten att fånga en gädda. Följt av evenemangstips, ett urval från länets 7 kommuner. Anslagstavla. Biljetter och anmälan igen till musikalen Kristina från Duvemåla som kommer att äga rum i Sundsvall den 2 november. Kontakta SRF Sundsvalls kulturombud omgående. Därefter en krönika. Redaktören har rest på Vildmarksvägen i sommar. Och sist redaktionsrutan. Och jag önskar er alla en trevlig läsning och säger på återhörande om 2 veckor. Och vill du lämna tips till redaktionen om vad taltidningen ska innehålla eller komma med synpunkter så ring telefonnumret 0611 845 44 eller läs in dina tips eller synpunkter via vår röstbrevlåda på telefonnummer 0611 801 30 och röstbrevlådan står på dygnet runt. Ha det gott, vi hörs!
Reportaget.
Ja, nu befinner jag mig i Örnsköldsvik och här utanför resecentrum så står en vit buss, Lindströms buss som ska ta SRF Örnsköldsviks medlemmar till Norrbyskär, idealsamhället i havet. Hallå, hallå!
Hallå!
Här står ni samlade utanför bussen. Och vilka har vi här då?
Inga-Lill.
Här är Monica Sundin, ja.
Och
Eva Olsson. Mm.
Och du står här och checkar in alla, eller vad gör du, Eva?
Nej, nu håller vi på att prata om en enkät som vi ska dela upp ut då på vägen upp. Och där är det frågor om ja, hur vi ska jobba och om det finns önskemål på aktiviteter eller information om hjälpmedel eller liknande. Så ska vi dela ut på vägen upp. Då har vi hela dagen på oss och prata om det.
Ja, då kanske vi ska kliva på då. Hitta en plats.
Nu
Nu kliver jag in i bussen och här har vi busschauffören som ska ta oss till Norrbyskär. Men du stannar väl till i Norrbyn först och släpper av oss i färjan?
Jajamän, absolut. Vi kommer att gå E4 norrut och till Norrbyn och sen ut till färjeläget vid Norrbyskär.
Hur lång tid kommer den här bussresan att ta?
Den kommer att ta lite över en timme. Vi har lite vägarbeten och lite sommarunderhåll upp innan Nordmaling, så att lite över en timme.
Och det är många som har klivit på och sitter förväntansfulla här nu då i bussen, eller hur?
Stämningen är på topp redan nu, så att det här blir kanonbra.
Och när åker vi tillbaka mot Örnsköldsvik?
Jag har fått en tid 15.30, men den kan vara lite flytande beroende på hur roligt vi har där ute.
Det låter som en utmärkt utgångspunkt. Jag kliver på. Hej, här sitter en uppklädd fin dam. Vad heter du?
Inga-Lill heter jag. Bernhardsson.
Och är det första gången du ska till Norrbyskär?
Nej, det är det inte. Men första gången som jag åker en bussresa till Norrbyskär. Och det ser jag fram emot.
Mm. Har du några speciella förväntningar?
Jag har varit där förut, så jag vet vad som väntar. Så att, jag tycker överhuvudtaget att flytta på sig är roligt.
Och idag är det utmärkt sommarväder. Lagomt varmt och skönt.
Ja, verkligen.
Och här har vi en man. Vad heter du?
Lasse heter jag.
Och är det första gången du ska till Norrbyskär?
Nej, det är nog fjärde eller femte kanske. Ja, men det är mycket att utforska där. Man klarar inte av en gång, man måste vara där fler gånger för att se allting.
Och här har vi några kändisar. Vem är den här mannen längst in då?
Linder.
Alvar.
Ja. Tjenare Annette.
Alvar, det var inte igår du och jag träffas.
Nej, det var länge sedan. Det var länge sedan.
Och hur känns det nu innan busstart?
Spännande. Spännande, vet du. Ut på resa och komma sig upp i god tid på morgonen och veta vad man ska ha på sig. Vilken dress man ska ha.
Har ni varit på Norrbyskär tidigare?
Ja, det har vi varit.
En gång för länge sedan. Så jag har faktiskt ingen minne utav. Det finns en skola där det finns någon, ja, vad fanns det med?
Ett minitåg som jag ser fram emot att vi får åka runt med.
Och så ett fantastiskt museum om ett annat.
Jaha.
Jag går vidare i bussen. Hej, här sitter en snubbe i sommarklädsel i blått idag. Vad heter du?
Conny.
Conny?
Lundstedt, ja.
Och vad har du för förväntningar på den här resan?
Ja, jag vet inte. Jag har aldrig varit där förut.
Oj,
jag har varit överallt, men jag är första gången jag är där. Gammalt brukssamhälle, va?
Eller bruk. Nej, det är ett sågverkssamhälle. En ångsåg som byggdes 1895 och som lades ner 1952.
Jaha.
Och nu finns väl inte ångsågen kvar, men alla arbetarbostäder som byggdes upp då utav Frans Kempe finns ju kvar. Men de är ju numera då fritidsbostäder. Och tror jag 2022 så var den sista som flyttade från ön, så det finns inga bofasta där längre.
Nej.
Det här var ju Modomsjö, Frans Kempe som hade då en ideologi om att han skulle starta det här samhället för just ett idealsamhälle där arbetarna i stort sett var beroende utav företaget, kan man säga. Det vill säga att de fick gratis sociala förmåner och bostäder, och så fick de handla på kredit på öns affär. Barnen fick även gå i skola. Nu är vi framme i Norrbyn och det här färjan ska gå över så småningom till Norrbyskär. Och just nu så håller de 19 resenärerna på att kliva ur bussen. Här bakom oss, snett bakom oss, så finns det långbord där det kommer att serveras frukt och dryck. Så nu håller de på att duka upp här. Så ni får nog vända på er och gå ditåt. Men det är stora stenar här framför. Så jag vet inte om du ser dem.
Jo, det här ser
så
jag.
Så det trillar över dem.
Jag ser bra med ett öga. Ja. Det är bra. Men...
Vad heter du?
Tegenholm, Bertil.
Jaha. Och är det första gången du ska åka över till skäret?
Nej, min fru var härifrån.
Okej.
Okay. Ja, så att jag kan visa då hon bodde. Hon bodde in till herrgården i Längerna, Tegellängerna som finns där. Mm.
Och vilka var det som bodde i Tegellängerna? För det fanns ju tre hus också.
Ja, det var han var maskinist på en av båtarna, Modonsjös boxerbåtar, som hade hemma hamn på Norrbyskär. Mm.
Så din fru, hon gick alltså i skola på Norrbyskär?
Ja.
Och sen flyttade de till fastlandet?
Ja, flyttade ner till Domsjö. Så blev det.
Mm. Ja, 1952 så avvecklades ju Ångsågen.
Men de bodde kvar i 10 år till, för att båten hade hemmahamn på Norrbyskär, så de kunde bo kvar. Och då, hon var bland de sista som gick i skolan också.
En gång i tiden var sågen där ett av de största verken. Sången, musiken var populär på vårat Norrbyskär.
Ordförande i SRF Örnsköldsvik, Inga-Lill Lindholm. Du står här och inväntar en liten fikapaus. Har du varit på skäret tidigare?
En gång. Och då var jag med PRO. Men det är så många år sedan så att det är roligt att komma igen.
Mm. Så det blir nästan en nygammal upplevelse nu igen?
Ja, det blir det. Det blir det. Mm. Så att det är. Men det där, det ska bli roligt. Mm.
Och ni är 19-20 deltagare idag?
20 stycken ska vi vara, om alla är med. Mm. Så att det är jättetrevligt att så många har kunnat ställa upp.
Mm. Och vad har du för förväntningar inför dagen?
Ja, hör du det här. Jag tror att jag är lika det här novis med det här som det där alla andra som inte har varit så ofta här. Så gå med öppet sinne och det här utforska allt vad jag kan där och vad jag ser. Mm.
Och hur känns det nu som ny ordförande inför hösten som snart tar vid?
Ja, hör du det här. Nu får vi börja fundera på vad vi ska hitta på. Och göra förutom surströmmingen. För det är ju obligatoriskt. Utan det här, vi ska försöka hitta på något det här annat som vi kan göra också. Så att aktiviteter så att alla kan vara med.
Och idag har ni delat ut en enkät till alla deltagare som de ska fylla i och tycka till om just aktiviteten.
Ja, det är jättebra. Så får ju alla säga vad de tycker att det är viktigt och vad de vill göra. Så att det blir nog bra.
Tack ska du ha.
Varsågod. Tack själv.
Här är det. Kom, vi går på andra sidan.
Nu ska färjan kasta loss. Landgången dras in. Sylvia Hedin, hur känns det nu att vara på resande fot med SRF Örnsköldsvik som gör en dagsutflykt till Norrbyskär?
Ja, men det ska bli spännande. För vad jag förstår, jag har ju varit här förut, 2 gånger tidigare i olika sammanhang. Men vad jag förstår så har det hänt en hel del ute på ön så att säga.
Och ni ska börja med att åka en guidatur i ett tåg?
Mm, det ska bli kul. Det var inte så mycket guidade turer de gånger jag har varit här förut, utan då fick man mest hitta själv och så här. Så att det har hänt en hel del sedan jag var här. Och de har ju byggt upp den här lilla ministaden också, eller minibyn eller vad man kallar det för. Så att, för den var inte riktigt färdig när jag var här senast och kunde, så att, utan det var på gång.
Och i de små husen kan man ju gå in. Det ser ut som små lekstugor.
Ja, det tydligen. Ja. Men det blev aldrig av att vi var och kikade på det då.
Vi kommer att börja köra en liten tågtur. Och sen så kommer vi att komma tillbaka till museet. Och där finns det lunch serverad till er. Och så kommer vi att köra en liten guidning i museet efter lunchen. Så men vi börjar med tågturen och vi kommer att köra längs huvudgatan här på Norrbyskär. Sen kommer vi vända, åka tillbaks förbi den gamla handelsboden och förbi förvaltarbostaden. Och det kommer att komma ljud ur högtalarna ovanför er.
en tågtur som kommer guida er genom Norrbyskärs historia. Året är 1895. Den första plankan har sågats och ett unikt sågverkssamhälle har påbörjats här på Norrbyskär. Nästan 1500 personer levde en gång på dessa öar och ett av Europas största omsågverk var hjärtat som höll platsen vid liv. Att det blev så har vi en man som hette Frans Kempe att tacka för. Han var vd för Mo och Domsjö AB, ett familjeföretag som ägde sågverk längs hela Norrlandskusten. Trä var en stor handelsvara i Sverige och industrialismen gick med full fart framåt. Familjen Kempe ville växa som företag och letade efter en plats att bygga sin nya moderna omsåg på. Öarna här var karga och steniga och låg långt från närmsta tätort. Vem skulle vilja bo på en sån här mörk och enslig plats, frågade man sig. Men Kempe, som hade en tydlig vision för de ensliga skären, stod på sig. Närheten till älvarna, goda förutsättningar för hamnar och bra torkmöjligheter för virket var stora fördelar för ett sågverk. Han bestämde sig. Det var på Norrbyskär den nya omsågen skulle ligga. 1891 påbörjades arbetet med att bygga upp det stora sågverket och endast 4 år senare var det nya samhället Norrbyskär klart för inflyttning. Samhället här ute blev som en egen liten värld. Ett mönstersamhälle som var noga uttänkt av Frans Kempe själv. Han förstod vikten av att planera med fördelar för arbetarna. Och sammanhållningen och lojaliteten mot bolaget blev starkt förankrade. Men alla förmåner kom till ett pris. De krävde absolut lojalitet gentemot bolaget. Arbetarna förväntades vara nyktra, rökfria och skötsamma för att få behålla sin anställning. Det samhälle som växte fram här på Norrbyskär präglades därför av en stark social kontroll. Att det låg avsides gjorde bara beroendeförhållandet starkare. Något som Frans Kempe var väl medveten om. Arbetare kunde inte lämna sin arbetsplats utan blev i praktiken ofri och bunden till bolaget. Tegelhusen som ni ser bakom handelsboden var också arbetarbostäder. De är byggda efter samma ritningar som de vita husen, men uppfördes lite senare då bostadsbristen var stor på Norrbyskär. Lägenheterna var stora, luftiga och ljusa med fönster som släppte in mycket solljus. Kempe, som studerat medicin, menade att detta skulle motverka sjukdomen difteri. Ingen fick heller sova i köket. Hundar var förbjudna och möten fick ej hållas i bostaden. Hemmet var kvinnans arbetsplats och kvinnorna var oerhört viktiga för att samhället skulle fungera. En familj kunde då bestå av upp till 10 barn och det var ett evigt släpande av vatten och slaskhinkar till både matlagning, tvätt och blöjbyten.
Linda vid Norrbyskärs museum berättar om Norrbyskär framför en stor modell av öarna Norrbyskären. Hur verksamheten bedrevs och samhället såg ut under sina glansdagar.
Hör ni mig allihopa om jag använder min starkaste röst idag? Ja, vad bra. Ni har ju åkt tågturen och ni har fått se hur det såg ut här, eller hur det ser ut här idag. Det är väldigt mycket som är borta. Det var ju mycket, mycket större förut och mycket mer hus. Och ni ser, jag vet inte hur många som ser, men ni ser att det är ganska mycket beige timmerhögar här. Och det var ju inte hus, utan det var ju stabbar, brädhögar egentligen, som täckte en väldigt stor del av de här 3 öarna som Norrbyskär består av. Idag så befinner vi oss i den här tegelbyggnaden med en hög skorsten. Det var maskinhallen och det var här alla ångmaskinerna stod som drev det stora sågverket som låg här utanför och täckte egentligen hela gräsytan precis här utanför. Och den byggnaden är ju såklart den här då. Virket, det togs in från den östra sidan och sen upp på de här bryggorna, lastbryggorna, och in i sågverket där det fanns 4 ramsågar stående. Sen så förflyttades virket när det var färdigsågat och hade blivit till plank ut på brädgården och lastades på de här stabbhögarna som fanns. Sågspånet tog också om hand här på ön. Och det var, åkte ut på en linbana som gick österut, längst ut på Kalman. Och det användes antingen, så kördes det in till fastlandet och så blev det ju papper på de stora pappersbruken. Eller så kunde man använda det som fyllnadsmassa. För till slut så fick de liksom brist på yta här. Så då byggde de egna öar som gick ut. Så när ni kom i land med färjan, så den delen som är på den, om vi säger att ni kommer med färjan på den högra sidan, det är en artificiell ö som bolaget byggde. Och den består då bland annat av ganska mycket sågspån. Och det är den här delen som går ut. Även delar av den här delen där vi körde med tåget är också en utbyggnad. Plankorna gick sen ut på brädgårdarna. Och här jobbade stabbläggare. Och det var sågverkets elit. De var stora, starka karar. De kunde bära ungefär 100-120 kilo på en axel. Och de var högt upp i luften. Järnvägen som ni ser, den var ungefär 3 meter upp i luften. Och de här är ju mycket högre. Så man kan tänka sig hur det var att balansera på spångar upp. Det var ju som en labyrint man fick gå för att komma ända upp till de som var högst. Stabbläggarna jobbade också bara 6 timmars dagar. Och kunde också bara jobba tills kanske 45, ja men närmare 50 ibland. För att de var ju totalt utslitna. Och väldigt snea i kroppen. Många. De hade också en fördel om de var högerbärare. För man var antingen det. Antingen bar man på höger axel eller så bar man på vänster axel. Och de som bar på höger axel hade det lite enklare. För man lastade alltid eller lade alltid plankorna från höger till vänster. Så de kunde egentligen bara knixa ner plankorna och stampa ner det med foten. Men vänsterbärarna, de ville ju inte börja snurra omkring där uppe så mycket med den där brädorna på axeln. Så de fick istället kasta brädorna över huvudet och sen stampa ner det med foten. Nej men så man kan tänka sig vilken råstyrka egentligen som behövdes.
En läkare, en sjuksköterska och en barnmorska var också stationerad på ön för att finnas till hands för arbetarna och deras familjer. Eva Olsson, som är aktiv medlem i SRF Örnsköldsvik, berättar för Spotlight att barnmorskan på ön var en släkting till henne.
Min pappa är född på Norrbeskär och hans farmor, hon var barnmorska där. De kom ursprungligen ifrån Domsjö. Charlotta Sjöberg hette hon, barnmorskan. Och då hade hon nyligen blivit änka med 7 barn. Och så vart hon rekryterad då av Kempe-familjen upp till Norrbeskär. Och där har hon förlöst då barn i årtionden. Min farmor är yngst av de här 7 syskonen. Och gifte sig på Norrbeskär med Elof Olsson. Som kom från Olofsfors. Och kom som 14-åring tillsammans med sin kompis ut till Norrbeskär och var liksom ströpojke. Så gifte de sig, bodde då i ett hus på övervåningen där skräddaren bodde i undervåningen.
Mm. Och de hade gratis bostad, men det var skillnad också vilken status man hade när det gäller bekvämligheter i bostäderna.
Ja, oja. I arbetarbostäderna där bar man ju in både vatten och så bar man ju ut slaskhinken. Och då har jag hört berättas om en familj med väldigt många barn. Alltså tror över 10 stycken måste det ha varit. Då var det ju så trångt i arbetarbostaden så att man fick tillgång till en förmansbostad. Och det var ju fler rum och lite större. Och sen fanns det både rinnande vatten och slask i de lägenheterna. Men när den här arbetarfamiljen flyttade dit så då
plomberar man vattnet, det rinnande vattnet, för att det liksom, de hade inte den statusen.
Och sen fanns det ju en livsmedelsbutik där man som arbetare då kunde handla mat för, på kredit.
Ja, vet inte så mycket om den då. Jag vet att den här Charlotta Sjöbergs son, Ragnar Sjöberg, han var först butiksbiträde i den affären och sen tog han över den. Sen var han ju då handlare och hade ICA-butik både i Rundvik och Nordmaling.
Alla deltagarna på resan var nöjda och dagen bjöd på strålande väder och god stämning. Många intressanta historier och ny kunskap om hur livet på Norrbyskär tedde sig under dessa årtionden och därefter. Ni hörde Jan-Erik och Ebon Sellgren från albumet Sånger från förr. Text Gunborg Sundberg, melodi Svinsta Skär.
Reportaget.
Nu är vi framme vid del 2 som handlar om synskadade Karla som fått sin första ledarhund Malla. Här får vi ta del av vad som hände sen hon fått sin ledarhund och börjat inskola hunden på de aktuella promenadsträckorna. Reporter i inslaget är Åsa Kjellman Erisse från Skånes taltidning.
Karla, nu är vi vid början på din senaste sträcka du har tränat in.
Ja.
Vad ska vi göra nu?
Nu ska vi gå och hämta Nadja i skolan. Just nu är hon på fritids. Så då ska Malla leda oss till skolan och in i skolan. Och sen fram till en stolpe där jag ska trycka en kod och fram till dörren. Om inte Nadja är utanför då. Men ungefär så ser vägen ut.
Och Malla, hon ser beredd ut.
Ja, hon är redan liksom redo att gå.
Då gör vi det.
Då gör vi, ja.
Tillsammans med Karla och ledarhunden Malla går vi en ganska kort, nyligen inlärd runda för att hämta hennes dotter Nadja från sin skola i Malmö. Och ljuden av barn som leker i bostadsområdet som vi går förbi, hemglassbilens välkända melodi, ljudliga måsar och andra hundar som Malla inte ens tittar åt, vandrar vid sträckan fram. Karla och Malla först och jag strax bakom. Och det går undan.
Ja. Före.
Det känns nästan inte som att det har gått ett halvår. Det känns som att det bara har gått en eller två månader. Och samtidigt är det jättemycket som har förändrats, tycker jag. Det här med att det kändes så otroligt obehagligt att gå. För att det gick så fort och för att man inte hann ha koll på saker. Och allting skulle hållas i minnet. Alla svängar och stolpar och allting. Det har på något sätt börjat falla på plats och jag tycker att jag har hittat ett slags lugn och samhörighet med Malla. Vi kan liksom tolka varandras signaler ibland och det har hänt att jag har gått mina sträckor och märker plötsligt att hoppsan, jag har glömt att vara uppmärksam på var jag går. Det har plötsligt bara liksom... Vi har glidit liksom fram i vår rutin och våra sträckor så att jag har börjat uppleva den där friheten tror jag. Och lugnet av att kunna gå med ledarhund. Så den har jag börjat uppleva och den tänkte jag liksom att nej, kommer det här någonsin ske? det här känns jättetufft och jobbigt och så mycket att hålla reda på. Men det är nog den största förändringen som har skett. Jag har börjat slappna av ganska många delar av olika sträckor.
Och det här att kunna slappna av då när du ut och går med Malla, vad ger det dig?
Jag tror att det ger en säkerhet och ett lugn. Jag har börjat känna att jag kan lita på Malla och hon kan lita på mig också. Att jag håller reda på vart vi ska och samtidigt så kan jag också slappna av att jo, men det här går bra. Jag tror att den tiden har börjat infinna sig att allting är inte bara nu ska jag hålla reda på varenda punkt i alla sträckorna. Och det är katastrof om jag glömmer något. Eller inte håller reda på någonting. Så att jag har till och med börjat känna att ja, men det finns nog utrymme för att lära sig nya sträckor. Och jag ser fram emot att lära mig nya sträckor och sådär. Så att ja, det är jättestor förändring. Det är knappt så jag tror att det är sant att det är samma person som pratar nästan.
För när du först fick Malla, du hade tänkt dig att det skulle kännas på ett sätt och det skulle vara så fantastiskt och så. Men du blev lite chockad där i början att det var inte riktigt så.
Jag blev jättechockad och chockad över min egen reaktion. Chockad över att saker inte riktigt tedde sig som jag hade föreställt mig. Och framförallt så var jag chockad över omställningen, alltså den här stora, stora förändringen. Det var liksom, det var en livsförändring i stort sett, tycker jag.
Och den här livsförändringen, var det att gå från att ha en käpp till att ha då en hund som ledde dig?
Jag tror att det var nog den största förändringen, hur man går med käpp och att inte ha den kontrollen, att inte längre röra sig så som man har gjort hela livet. Jag tror att det var nog den största förändringen att plötsligt behöva tänka helt nytt och röra sig på ett annat sätt och våga på ett annat sätt också. Jag åker buss nu varje dag och jag vågar det inte bara för att jag känner mig mer trygg men också för att jag börjat känna att jag och Malla är ett team.
Och i din familj, hur har Malla kommit in där? Du har en dotter som är 8 år och en man där hemma. Hur funkar det med en ledarhund i familjen?
Det var en jättestor omställning för dem också. Det behövde jag lära mig där också. Att de behövde komma in i helt andra förutsättningar. Jag kommer ihåg att jag blev jätteberörd när Malla och min dotter, de skapade en sån fin kontakt och det gick så fort och det var nog ett av de sakerna som på något sätt berörde mig djupast. Att ja, jag är jätteglad över självständighet och större frihet, men det här med att hur interaktionen var mellan min dotter och Malla och hur vi jobbar tillsammans alla tre eller alla fyra när vi går ut och går. Det gjorde jättestort intryck på mig och jag kommer ihåg att min dotter då, hon brukar säga att hon är så stolt att ha en mamma med ledarhund och vi går ut på promenader ibland och hon är liksom superstolt att gå tillsammans med mig och ibland finns det dagar där hon inte alls tycker det är roligt för att vi går i så olika takt och det går för fort ibland och så att det är mycket förändringar, mycket nytt och mycket som är fint också.
Och en sak som jag vet att du har drömt om att få göra och som nu liksom har börjat att sätta sig.
Ja, det är att gå och hämta Nadia, min dotter. Att hämta henne på skolan. Det har varit möjligt innan med färdtjänst men det har inte varit så smidigt. Och något av mina liksom största mål, ett av dem var att kunna hämta henne och gå med Malla. Och det har jag tränat på flera gånger. Och nu så sitter det äntligen. Och det här har jag sett fram emot så otroligt mycket. Den känslan av att kunna komma in i skolgården, hitta dörrarna och liksom kunna hämta henne och gå hem. Här gör jag bara en liten snabb symbolisk rast.
Och så tar du av henne selen också, ledarens selen.
Precis. Så vi kommer till en viss punkt där hon vet att men här brukar jag rasta. Så då vet jag att jag kommer alltid till den här punkten. Det är liksom säkert. Gå på lek.
Var det inga nya hinder på vägen som de går fram? Och det går bra. Men under de 6 månader som Karla haft sin ledarhund så har hon såklart också stött på olika problem.
När jag går de här sträckorna så just att hålla mycket i minnet. Oförutsedda hinder såklart när de bygger ute och de ställer fram staketer och sådär. Det skapar en viss oro liksom att ska jag våga gå den här sträckan? Tänk om någonting ändras där. På något sätt har jag börjat känna mig lite lugnare i de skeden. Att ja, men det går nog bra ändå, trots allt. Det kanske kommer någon förbipasserande med hund och så säger de inget. Och då hinner jag ibland inte riktigt reagera i tid förrän Mala vill ibland fram och nosa. Vilket hon inte får såklart. Det kan vara lite sådär liksom att ibland går man lite på spänn. Men oftast så går det väldigt bra ändå. Och så fortsätter vi gå. Före.
Ja, hittills så är det 7 sträckor som lärts in. Och det handlar både om kortare raststräckor kring bostaden och längre motionssträckor. Och runder kring jobbet och 2 för att hämta Nadja. Och det tar lång tid att lära in en ny sträcka.
Marla lär sig sträckan på några dagar och sen är det att nöta in dem och att jag själv memoriserar sträckan och alla punkter som man behöver ta längs vägen. Och innan dess är det ett träning med käppen, med synmottagningen. Att träna in en sträcka från början till slut kan ibland ta allt från ett par veckor, en månad och ibland 5-6 månader. Det har sett ut för mig så i alla fall. Det har varit väldigt olika beroende på sträckor och så.
Och den längsta sträckan, den är från jobbet till Nadjas skola. Hur lång är den?
Den är ungefär 3 kilometer. Så den tog ganska lång tid att träna in. Både innan jag började och tränade med Mala. Så att käppträningen tog ungefär en månad kanske. Och sen med Malas har vi tränat ganska mycket att gå tillsammans då. Det har vi nog gjort i nästan 3 månader. Så att det har varit en lång träningsprocess.
Att ha ledarhund, har det förändrat dig själv på något sätt?
Ja, det tycker jag att det har förändrat mig. Jag känner att jag är säkrare på vissa saker. Jag är inte världens mest bestämda person. Men nu har jag lärt mig att använda rösten och låta bestämd ibland när det behövs och mjuk när det behövs. Och jag har märkt det också i Malas reaktioner. Att hon lyssnar mycket mer på mig och vi har fått in den här, jag skulle nästan kalla det för kommunikation. Och hur vi svarar på varandra och hur jag har lärt mig att använda kroppsspråk och röst och... Och det är också att jag vågar så mycket mer än vad jag gjorde tidigare.
Du har blivit lite tuffare.
Jag tror nästan det. Ja.
Finns det någon gång då du har funderat på att oj, vad har jag gett mig in på? Kommer det här att funka?
Jo, men det har jag känt. Jag kände det särskilt när jag började den här långa träningen med att hämta till Nadjas skola. Och det var den här riktigt långa sträckan där jag kände, när vi precis började så kände jag att, åh gud, den här kommer jag inte klara av. Den är jättelång, den har massor av moment och det är övergator och det byggs ganska ofta och det är massor av människor och håll och liksom, ja jag vet inte, jag kände bara att nej, det här kommer inte gå. Men det fantastiska var att ju mer jag tränade desto säkrare och tryggare blev jag och nu när den här sträckan nästan sitter i kroppen så att säga. Jag behöver inte ens tänka på vart jag ska svänga och så känner jag liksom, gud, jag klarade det här. Och det sorgliga är att i och med att taltidningen läggs ner så har jag behövt sluta med träningen. Den kommer inte vara aktuell längre. Och det känns tråkigt och jättetungt att ha lagt in så mycket energi och tid och motivation. Men ja, det kommer nya sträckor, så att det är nya tag och försöka träna in dem också.
Där, bra jobbat! Nu har vi hittat sidan på grinden som är precis vid skolan. Och nu ska vi ta oss in.
Och det gick bra.
Det gick jättebra. Före, sök in. Ja, kom. Jag är lite för ivrig här. Sök stoppet. Sök stoppet. Kom igen, stoppet.
Ja. Hej mamma.
Oh, hej. Är du färdig?
Ja.
Ska du ta på skorna? Så jag står här lite vid sidan. Vi har kommit in i skolan. Och nu är Mala lite ivrig för hon har sett Nadja. Så jag har bett henne att sitta ner. Och jag håller i kopplet för att det är så mycket barn ibland de kommer ut. Så jag väntar nu att Nadja ska ta på sig skorna och vi ska ut igen. Har du allting?
Ja.
Ja. Ryggsäck, vatten, jacka.
Ja.
Okej. Okay. Då ska vi gå ut. Ska du gå bredvid mig eller bakom? Okej. Okay. Kom alla. Ska vi hem? Ska vi ut? Sök ut. Jag känner det ibland när jag säger till Malla att nu ska vi hämta Nadja. Då är det den här ivern i hela kroppen och hon verkligen liksom drar dit. Och det är så fint att se liksom att det är en av hennes favoritrundor att ta mig till Nadja och sen leda oss båda hem.
Är du intresserad av att skaffa ledarhund? Då kan du kontakta MFD, Myndigheten för delaktighet, som ansvarar för ledarhundsverksamheten. Telefonnumret dit är 08-600-8484 och MFD har öppet mellan 9 och 12. Du kan också mejla ledarhundar@mfd.se. Du kan också som första kontakt ta kontakt med din närmaste synrehabilitering, syncentral i din region där du bor. Reporterinslaget var Åsa Kjellman Irise från Skånes taltidning. Lördagen den 30 augusti mellan 11 och 15 invigs Långseles nya bibliotek. Kom och fira den officiella invigningen av Långseles nya bibliotek på Köpmangatan 4. Det kommer att bli aktiviteter under hela dagen. Ansiktsmålning klockan 12-13, dansa en bok klockan 14. Håll koll på Facebook och Instagram för mer information i augusti. Paxa Ånge har invigts. Paxa Ånge är ett nytt sätt att resa i kommunen. Inom det angivna området bokar du när du vill åka och vart du vill. Direkt i appen Paxa din tur eller via din turs kundcenter på telefonnummer 0771 100 110. Bussen kör vardagar inom Fränsta, Torpshammar och närliggande områden och under hela testperioden är den gratis. Under testperioden kan tjänsten förändras och förbättras. Dina synpunkter kommer att bli viktiga och hjälper din tur och Ånge kommun att utveckla kollektivtrafiken i kommunen. Projektet ägs och drivs av Ånge kommun i nära samarbete med din tur och Stockholms universitet. Nästa steg i utvecklingen av kollektivtrafiken är fokus på barn, unga och äldre. Paxa trafikerar ett avgränsat område inom Ånge kommun. Och med Paxa reser du i Fränsta till Torpshammar med närliggande områden. På avstigningsplatserna utgörs av befintliga hållplatser och virtuella hållplatser. De virtuella hållplatserna förekommer bara i appen Paxa din tur. Platserna är smart utplacerade och ligger högst ett par minuter från de adresser du uppger när du ska boka din resa. Tider som gäller är måndag till fredag klockan 18-21, lördag, söndag och helgdagar ingen trafik. Resa med Paxa Ånge är gratis under projektets gång. Du behöver inte visa något färdbevis eller biljett. Ladda ner appen Paxa din tur. Det kan du göra på Google Play om du har en Android-smartphone eller ladda ner appen på App Store om du har en iPhone. Ange den adress du vill resa från och till samt vilken tid du önskar åka. Appen kommer ange de på- och avstigningshållplatser som ligger närmast den adress du uppgivit. Du kommer få en bekräftelse i appen och via SMS. Paxa kommer vänta på dig upp till 2 minuter efter bokad tid för avgång. Se till att vara på plats i god tid. Du kan också boka din resa genom att ringa din tur kundcenter på telefon 0771 100 110. Telefontiderna är vardagar mellan 06 och 19. Lördag, söndag och helgdagar är klockan 08 till 17. Det är tillåtet att ta med sig pälsdjur, max 2 pälsdjur per resenär. Pälsdjur som hund och katt reser gratis med din tur och detta gäller även ledarhundar.
Veckans boktips.
Här kommer ett boktips från Olle Bäckström vid Härnösands bibliotek. Konsten att fånga en liten gädda av Juhani Karila. Ute i vildmarken i en sumpig vattensamling simmar gäddan som Melina måste fånga för att undgå förbannelsen. Men det visar sig inte vara så lätt och gäddan är listig och naturväsen lägger krokben. Här krävs mod, klurighet och hjälp från oväntat håll. Dessutom är polisen ute efter Elina. Har hon verkligen begått ett mord? En fascinerande historia placerad i nutid med inslag av folktro och magi. Blandningen av vardagen i lappmarkerna och det övernaturliga som tas för givet som ett naturligt inslag i dessa avlägsna trakter gör att det hela känns mer verkligt och trovärdigt. Boken heter Konsten att fånga en gädda av Juhani Karila.
Evenemangstips från Härnösand.
Spelmansträffar på Murberget i Härnösand. Fredag den 29 augusti mellan 13 och 16. COG Blue Review Blues på bryggeriet Kök och bar i Härnösand. 29 augusti klockan 20. Jazzsångerskan Clarice Muvemba har länge sjungit i olika jazzkonstellationer, bland annat med Bernt Rosengren. Med sin mäktiga röst har hon även körat med The Helicopters. Gunnar är i grunden och botten bluesgitarrist och vi har sett honom i många blues- och popsammanhang. Med bland annat veteranerna Erik Bibb och Sven Zetterberg och turnerar tillsammans med Money Brother och Salem El Fakir. Fredagen den 29 augusti klockan 20 till 23.30 på bryggeriet Kök och bar i Härnösand. Biljetter kan också köpas i kassan. Pris 285 kronor, medlem 230. Lördag den 30 augusti bjuder vi in till en mysig countrykväll på logen tillsammans med Castline Trio. För den som vill äta startar kvällen med mat klockan 18 och musiken börjar spela klockan 19.15. Mat och musikbiljett 350 och endast musikbiljett 100 kronor. Förbokas via sms 073 2709 694.
Kramfors.
Författarbesök. Gregosor Flakjerski. 9 september mellan 18 och 19.30 på Kramfors bibliotek. Ta chansen att lyssna på boken som heter Mormor Lea. Det blir samtal om boken. Du kan köpa den och få den signerad av författaren. Biblioteket bjuder på god dryck och knaprigt tilltugg. Biljett som är kostnadsfri finns att hämta från den 26 augusti. Plats Kramfors 16-17 den 19 september. Machomannen är död. Kramfors-profilen Dalle Dahlberg bjuder in till ett sista avsked av Machomannen. Under 50 minuter kommer Dalle tillsammans med publiken att ta ett sista farväl av en förlegad mansnorm och öppna dörren till en ny tid med en modernare syn på manlighet. Det blir en afterwork på biblioteket tillsammans med honom och det bjuds på läskande dryck och gott tilltugg. Författarbesök Åke Edvardsson 14 oktober klockan 18-19.30 Kramfors bibliotek. Då ska Åke berätta om den smutsiga floden, den 14 och sista delen i serien om Erik Winter. Biljetten är kostnadsfri och finns att hämta på biljetten finns att hämta på biblioteket från den 30 september.
Sollefteå.
Lastbilsträffen i Ramsele den 12-13 september på fredag mellan 11.02 och på lördagen den mellan klockan 10-02 i Ramsele. Musik i sommarkväll 26 augusti mellan 19.20. Resele prästbord 242. Eriks Blues Band på Skogsnäs kulturhus i Ramsele den 17 oktober. Ingen tid angiven ännu. Arrangör Ramsele kulturförening. Eriks Blues Band, Rolling Avenue, Erik Hansson är något av en svensk Joe Bonamassa. Och det är inte enbart för att han är en stilig kar utan för hans rotblues är snygg, känns lyxig och påkostad. Erik har länge varit ett namn på många släppar inom genren och nu när det bara är Roffe Wikström kvar av de gamla mästarna kan Erik kliva in och ta över. Så håll utkik den 17 oktober efter tiden för konserten.
Sundsvall.
Vikten av sömn. Föredrag med psykologen Camille Jo. Hur viktigt är det med sömn för att må bra? Och hur hänger sömn ihop med andra beteenden i livet och hur skiljer det sig? Kan vi göra någonting åt vår sömn? Camilla Jo är psykolog och forskar på sömn och psykisk hälsa i Bergen i Norge. Hon besöker Kulturmagasinet tisdagen den 9 september klockan 12 i programsalen. Pris 50 kronor. Kontakta Entré Sundsvall för biljett 060 15 54 00. Den mänskliga faktorn med Ronny Eriksson, Leo Holmberg och Kristina Kjellson. Tisdagen den 16 september klockan 19 i Värsta Borg, Njurunda. Pris 400 kronor, entré Sundsvall säljer biljetterna. I pausen serveras dessutom hembakat fika. Alzheimerdagen. Vi har mycket roligare sen jag fick Alzheimer. Kunskap, öppenhet och vikten av att se möjligheter och bemästra begränsningar i vardagen är vägen fram. Journalisten Mats Klockjung, diagnostiserad med Alzheimer 2023 och ansvarig för Facebook-sidan Alzheimer och vi, och Pia Klockjung som är anhörig, medverkar. Måndag den 22 september på Svea teatern i Sundsvall, pris 100 kronor. 2 timmar långt föredrag, arrangörer är Demensföreningen Sundsvall och biljetter via Entré Sundsvall.
Timrå.
Afternoon tea med högläsning 8 september mellan 15 och 16. Platsen är Timrå bibliotek vid runda bordet. Observera föranmälan, max 10 personer, mejla eller ring. Mejla biblioteket@timra.se eller ring 060 16 32 15. 10 september i Ljustorp teater. När vår Herre gjorde byggsilium och allt det andra. Skapelseberättelsen förlagd i den västerbottniska verkligheten. Pris 340 kronor med scenpass 290. Ungdomar och studerande 170 kronor inklusive soppmiddag. Biljetter ring 070 202 5376 eller via Entré Sundsvall. Föreställningen är en timme lång och den äger rum på bygdegården i Ljusstorp i Timrå kommun. Arrangörer är Timrå Riksteaterförening. Och från klockan 18 serveras soppmiddag med Anitas goda soppa, bröd, måltidsdryck, kaffe och kaka.
Ånge.
Ånge, musikcafé med Sture Nordlund och Gunilla Helgeryd i gamla matsalen på Spångbrogården. 28 augusti mellan 14 och 16. Kaffe, te och smörgås serveras om du betalar 50 kronor. Det kommer att bli sång och musik. Alla hälsas välkomna. 1 september berättar kafé på Spångbrogården mellan klockan 17 och 19. Kaffe, te och smörgås kostar 50 kronor. PRO anordnar bingo 5 september. Brickpris 10 kronor, hel remsa 50, vinster 1 rad ger 50 kronor, 2 rader 150 och 3 rader 300 kronor. Efter promenaden bjuder vi på fika, vid regn blir det sittbingo inne i Spångbrogårdens gamla matsal. Tiden är alltså 14-16 den 5 september.
Örnsköldsvik.
Regnboksvecka Örnsköldsvik vecka 38, föreläsning. På olika platser under Regnboksveckan i Örnsköldsvik arrangeras flera aktiviteter som du kan läsa om på programmet onsjolsvik.se/regnbaksveckan. Årets arrangörer är Örnsköldsviks Pride, Svenska kyrkan, Örnsköldsviks norra pastorat, HBTQI-nätverket Paletten, Kraftstor, Fackförbundet Sveriges lärare, Husumgården, Frizon och flera verksamheter från Örnsköldsviks kommuns organisation. Föreläsningar, fika, pyssel, sagor, teater, regnbågsmässa med mera. Varmt välkomna att delta. Och vill du veta mera om regnbågsveckan så kan du kontakta också ditt närmaste bibliotek. Graffitljud, Ann Rosén, samtidskonst, galleri Lokomotiv i Örnsköldsvik, 29 augusti till 20 september, Järnvägsgatan 13. Ann Rosén, född 56, är kompositör, musiker och konstnär. Hennes karriär började inom bildkonsten på 80-talet där hon skapade interaktiva, intelligenta och spännande verk. Sedan 90-talet har hennes konstnärliga fokus skiftat mot musik och ljudkonst. Roséns verk har framförts på prestigefyllda platser som Kungliga Operan, Moderna Museet i Stockholm och South Bank i London. Kom och upplev ljudkonsten 29 augusti mellan 18 och 20 på Galleri Lokomotiv i Örnsköldsvik.
Anslagstavla.
Du som tidigare anmält dig till musikalen Kristina från Duvemåla ska kontakta SRF Sundsvalls kulturombud Marianne Bergman för avstämning. Ring 070 6521 044 så fort som möjligt. Du som tidigare inte gjort en intresseanmälan och skulle vilja hänga på, ring Marianne Bergman och hör om det finns platser kvar. Då får du också mer information om tid och plats vad gäller musikalen Kristina från Duvemåla. Här kommer en krönika som redaktören, det vill säga jag, Anette Strandqvist, har skrivit. Om en resa som jag gjort i sommar längs Vildmarksvägen. Ett äventyr för alla sinnen och även för öppna sinnen. Plötsligt blev jag erbjuden att hänga med på en husbilsresa längs Vildmarksvägen med start i Strömsund, en 50 mil lång rutt genom Gäddede, Stekenjocksplatån, Klimpfjäll, Vilhelmina, Dorotea, Hoting och tillbaka till Strömsund. Ledsen, men jag har aldrig tidigare hört talas om Vildmarksvägen utan var tvungen att både googla och gå med i Facebookgruppen med 61 000 medlemmar som heter Vildmarksvägen. Det stod klart tidigt att detta är en populär turistväg både för svenskar och utlänningar. En resa genom tre kommuner med vidunderliga vyer, vattendrag, vattenfall, fjäll, skog och natur. Skyltarna längs vägen är både på svenska och samiska. Första anhalten blev Gäddede camping och därefter Hällingsåfallet. Vilken upplevelse, så kraftfullt vattenfall att dånet från det mäktiga fallet överröstade ens tankar. På stigar och träspångar kan turisterna vandra längs fallet. 43 meter är den högsta bergväggen i detta naturreservat. Vattenfallen är många längs Vildmarksvägen och en del ligger inte in till vägen utan kräver en avstickare från huvudled. Sen blev det Brackåsfallet. Innan Stora Blåsjön blev det ytterligare en upplevelse, en utsiktspunkt norr om Gäddede. Från vägen följer man en stig 100 meter. Du går längs en canyon med fallet ovanför dig. Många rötter och i brant uppförsbacke. Inget för den otränade och definitivt inte med träskor. I det nedre fallet kan man bada i det kristallklara vattnet som svalkar fint en varm sommardag. Och stenarna är dessutom platta vilket gör det enklare att ta sig i och ur vattnet. Brackåsfallet är känt från Beppe Wolgers bok och film Dunderklumpen och finns med i flera av äventyren och historierna. Det finns också någonting som heter Korallgrottan längs Vildmarksvägen som är Sveriges längsta grotta och belägen mellan Stora Blåsjön och Leipvattnet. Gångarna är 5 kilometer långa. Tillsammans med guider kan besökarna krypa in i mörkret, något som vi inte gjorde utan bara passerade längs vägen. Stekenjokksplatån. Här är det stora vidder med fjälltoppar med snö, och även i sänker nära bilvägen finns snö även i juli månad. Många bilar passerar och bilisterna uppmanas att köra sakta då renar vistas i området på väg upp mot Karlfjället. Uppe på platån finns en stor parkering, informationsskyltar och en kåta, och här kan turisterna även övernatta i husbil och husvagn på ställplatser. Det är Sveriges högsta asfalterade väg över Stekenjokksplatån mellan Lappland och Jämtland. Under vintern är vägen över Stekenjokksplatån stängd på grund av för mycket snö. Men den är öppen från juni till mitten av oktober. Sen kom vi fram till Klimpfjäll, belägen 20 km från norska gränsen. En vinterort med skidbackar, skoterleder och fjällhotell. Nu var det sommar och vi stannade till på en ställplats intill hotellet med utsikt över sjön där många båtar kom och for med fiskespön fastsatta i relingen. Fiske och jakt i fjällvärlden är stort. Sen fortsatte vi vår resa till en avstickare, Fatmomak, 12 mil nordväst om Vilhelmina. Orten har växt upp kring Fatmomak kyrka när samer och nybyggare bosatte sig kring kyrkan. Många byggnader och visningskåta finns att beskåda. Fatmomak kyrkstad fick sin status som kulturreservat så sent som 2014. Under 1900-talet blev Fatmomak en betydelsefull plats för det gryende samiska föreningslivet. I samband med kyrkohelgerna hölls ofta politiska möten, och landshövding och andra politiska företrädare från det svenska samhället kom för att ta del av samernas åsikter. Sommaren 1946 donerade Anna-Lisa Öst, kallad Lapplisa, en stor timmerkåta som blev Frälsningsarméns samlingspunkt i Fatmomak. I Saxnäs ligger Riklundsgården. Den byggdes av paret Emma och Folke Riklund i slutet av 40-talet. Det har blivit ett museum och ett konstresidens. Folke verkade som lapplandskonstnär och Emma drev ett pensionat för att främja konstnärsskapande för andra konstnärsskapare. Efter Emmas död 1965 öppnade en stiftelse upp hemmet som museum 1971. Hemmet bär på en säregen konstskatt. Idag består gården och sommarstugan annexet av tre ateljéer. Och idag kan konstnärer från när och fjärran komma dit för att utveckla sin konst. Trappstegsforsen mellan Saxnäs och Vilhelmina. Alldeles intill vägen finns det möjlighet att inta lunch och fika intill Trappstegsforsen. Så vackert. Forsen är speciell med sina trappstegsliknande formationer i sten där vattnet från Kultsjön faller ner i olika nivåer på en total fallhöjd på 10 meter. Platsen är populär bland naturälskare och fiskare eftersom det finns gott om röding och öring i vattnet. Stalons kraftverk ligger mellan Kultsjön och Malgomaj i Ångermanälven. Vi passerade Stalon i riktning mot orten Vilhelmina och en av Vilhelminas campingplatser. Vilhelmina är en tätort i landskapet Lappland i Västerbottens län. Den ligger vid Volgsjön i Ångermanälven. Drygt 6 000 personer bor i samhället enligt Boverket. Efter två härliga dygn på campingen och en promenad och pizzabesök i Vilhelmina så kom vår första felkörning. Vi hade bestämt att inte åka mot Dorotea vidare mot Hoting och Strömsund där Vildmarksvägen både börjar och slutar, utan vi skulle ta Umevägen mot kusten. På grund av handhavande fel av GPS i mobilen hamnade vi i alla fall i Dorotea, vilket jag som ägare av en polarvagn inte hade något emot. I orten Dorotea finns nämligen tillverkningen av Polarvagnen och där finns också ett Polarmuseum som jag då fick anledning att besöka. Semestertrippen avslutades med ett besök hos min 91-åriga mor i Nordmaling, ett dygn vid Sandslån vid Ångermanälven och sen ett dygn i Lövvik där vi kunde dels njuta av Thomas Ledins museum in till den nybyggda ställplatsen ovanför Lövviks båtbrygga. 200 meter från den nybyggda teaterscenen som byggde spelet Höga kusten nu har huserat i två somrar och som återkommer även sommaren 2026. Vilken fantastisk upplevelse. Allt var bra, det vill säga manus, musik, skådespelarna, statisterna och all logistik. Solens varma strålar var dock i sommar en utmaning för alla besökare i publiken som fick sitta i direkt sol. Men det var upplevelsen av bygdespelet Höga kusten värt. 8 dagars resa med husbil. Ett ovärderligt äventyr i ett varmt och soligt och myggfritt Norrland. Ett tips som vi fick under resan var att vid nästa resa på Vildmarksvägen istället köra åt motsatt håll för att få en helt annan upplevelse. Vildmarksvägen, den kan man uppleva många gånger om.
Redaktionsrutan.
Huvudman är Region Västernorrland. I redaktionen och ansvarig utgivare Annette Strandqvist. Telefon till redaktionen är 0611 845 44. Röstbrevlådans telefonnummer är 0611 801 30. Och e-postadressen är taltidningen@rvn.se. För prenumerationsärenden ring företaget Darub, telefon 076 136 4767 eller e-posta till info@darub.se. Ange då ditt namn och den tidning du prenumererar på och vad ärendet gäller. Och ditt telefonnummer så kan företaget Darub kontakta dig. Spotlight taltidningen Västernorrland publiceras varannan vecka ojämna veckor med uppehåll under sommar och jul och nyår. Webbadressen är taltidningenvasternorrland.se. Spotlight finns att lyssna på webbsidan som podcast. Appen heter TTVN Play och finns där appar finns. Du kan också kostnadsfritt prenumerera på taltidningen som CD. Det finns både CD i vanlig audioformat och i Daisy-format. Kontakta då företaget Darub. Du kan också via Legimus lyssna på Spotlight. Och har du en uppläst dagstidning så kan du begära från taltidningshjälpen att få Spotlight som en bilaga till dagstidningen. Taltidningshjälpen har telefonnummer 020 311 211, alltså 020 311 211. Spotlight taltidningen Västernorrland finns också som podcast. Enklast är att gå in där poddar finns eller via hemsidan www.taltidningenvasternorrland.se. Där finns det direkt länkar till exempel till Spotify. Mm.